Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön, och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Jag tror att många av de här misstagen som vi pratar om kan härledas till någon av de här 9 ganska grundläggande basala reglerna för långsiktig ekonomisk framgång.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 200.
Yes! Och vad ska vi prata om idag?
Alltså det roliga, vi ska prata om misstag. Vi ska prata om våra och andras misstag. Men det roliga var ju så här, liksom, ja men vad ska vi göra? Det är så här jubileumsavsnitt. Ja. Och förra, när vi hade avsnitt 100, så hade vi ju så Ola Selmén. Och vi
från
åkte,
radion, ja.
Ja, vi åkte runt i bil.
Och det var jättekul. Det var jättekul.
Nej, du tyckte inte det var
jo,
kul.
Jo, jag tyckte det var kul, men det var bara det att Ola är så himla rolig. Så att jag känner mig jättetråkig jämfört med dem, så jag vågar mig inte på det igen.
Ja, och sen så ställde jag frågan så här på forumet, så här, ja men det är snart dags för avsnitt 200, vad ska vi prata om? Och så var det någon läsare som skrev så här, alltså jag tycker de här jubileumsavsnitten är ganska trista, för det handlar mest om de som pratar, inte om oss som lyssnar.
Ja, men det är rätt.
Och så kände jag så här bara, nej, nu gör vi bara ett
den tog.
Ja, vi gör bara ett vanligt avsnitt.
Så om andras misstag.
Ja, precis.
Om våra lyssnares misstag.
Nej, men jag tycker att det där är ganska roligt. Alltså vi har ju på Rika Tillsammans-forumet nu på bloggen. Det är ju jättekul. Alltså för det här är ju jättemycket liksom frågor och diskussioner varje dag. Mm. Och så var det, som jag kommer visa sen, en användare som heter Alice, som startade en tråd som hette så här, vilka ekonomiska misstag har du gjort? Mm. Och så här liksom 60-70 svar senare. Och så tyckte jag så här att...
Har det utkristalliserat sig?
Ja.
Eller är det massa olika? Kan du säga så, nej det här är en major. Nej, det är ett stort misstag många gör.
Ja, men jag tror att vi kommer att se det. För jag har inte tagit alla svaren, men jag har tagit en del svar som jag tänker att vi ska titta på. Och framförallt så tror jag att min förhoppning med detta avsnittet är att säga så här, du är inte ensam, vi är alla lite dumma i huvudet, eller som Moa.
Vi agerar ibland på impuls.
Ja, eller som en av våra vänner Moa då brukar säga så här, alltså ibland är jag lite för smart för att vara så här dum.
Lite för dum för att vara så här smart.
Eller lite, ja, eller så är det, ja.
Visst, man känner sig oftast smart och sen så gör man någonting idiotiskt och så vill man bara glömma det liksom, för eller, att det passar inte in i ens självbild.
Eller så här förneka det.
Förneka det, ja.
Liksom. Mm. Så att idag blir det lite att gotta sig i våra misstag och i andras misstag, och framförallt så tror jag att förhoppningen är att ta med sig ett guldkorn.
Att man lär sig
någonting och tar med sig, ja men man kan göra någonting annorlunda.
Ja, och jag tycker också det är skönt att veta att man inte själv sitter där själv med sina dumma misstag. Det är ganska skönt att man kan gå vidare liksom från dem när man vet att andra också...
Ja, och ha lite empati. Alltså en vän till oss...
Börja om liksom.
Ja, en vän till oss, Lennart, han brukar ju alltid säga så här att vi gör alla så gott vi kan och vi fattar så fort vi hinner.
Mm.
Och jag tycker det är så himla fint att ha liksom empati med sig själv. Och för att där är till exempel, vi kommer att prata om det här, ja men... Varför började jag inte lyssna på er podd eller spara pengar det skulle gjort när jag var 20 år gammal? Ja, men du gjorde inte det när du var 20 år gammal. Bästa tillfället att börja göra det är idag.
Mm.
Det är liksom så här, det är som kineserna säger, som tydligen hade jag någon forskare.
Är det verkligen ett kinesiskt?
Ja, men det var också roligt i forumet. Alltså så här, forumet är så här fantastiskt. Då var det någon så här, jag är gift med en kinesiska. Och jag frågade henne om det var ett kinesiskt ordspråk det här, att bästa tillfället att plantera träd var för 20 år sedan, näst bästa är idag. Och så bekräftade de så här, ja det finns på kinesiska, men det var inte kinesiskt från början, utan det kom någon annanstans ifrån. Men jag tänker att egentligen vi hoppar...
Ja, vi kan hoppa in nu då, i detta.
Ja, och innan vi börjar så tänker jag så här, att egentligen är det ganska enkelt. Alltså med sparande.
Med ekonomi och sparande.
Ja, och sparande, ja. Mm. Vi har faktiskt en tråd i forum som jag vet inte om vi ska ta upp den vid något annat tillfälle. Som var så här, vilka ekonomiska framgångar har du haft? För att när vi hade misstag så kände vi så här, vi borde ha en tråd om framgångar. Och förresten, länken finns ju såklart i anslutning till beskrivningen till videon eller till poddavsnittet.
Så att man kan gå in och läsa.
Ja, eller än hellre skriv, komplettera själv. Mm. Så att det blir roligare, liksom det går bra att vara anonym liksom, i det här. Men då konstaterar vi att många av framgångarna är egentligen tur. Utan det som egentligen var en framgång var det som var processbaserat. Alltså liksom där du fattat beslut och en strategi, det vi pratade om i det här avsnittet, paradox of skill. Mm. Alltså du kan fatta bra beslut och ha otur. Bara för att du hade otur så betyder det inte att det var en dålig process eller ett dåligt beslut.
Nej.
Men om vi tittar på liksom det jag tänker som är de viktigaste grejerna i sparande. Så att, då kan vi ändå ha det i 200 avsnittet, så här, 9 punkter.
Ja.
Men jag tänker ju så här, det handlar om att spendera sina pengar i linje med sina värderingar och framförallt spendera mindre än man tjänar. Alltså så här, det är så enkelt så att det är trist liksom. Det är liksom tjäna, ha större inkomster än då, utgifter. Och sen vet jag ju att du gillar ju Ramizzetti.
Ja, det gör jag, den amerikanske, vad ska man säga?
Ja, men bloggare.
Investeringsgurun, ja. / bloggaren.
Ja, precis. Och vad är det han säger?
Att man ska spendera lavishly, vad säger man?
Extravagant.
Extravagant på det som man tycker om och spara in.
Brutalt.
Brutalt på det som man inte vill.
Ja, så att man går liksom till extremerna. Istället för att säga, nej men jag spenderar inte så mycket på det jag vill och inte så mycket på det jag vill. Så var extrem liksom. Så inom, så länge liksom inom ramen för att du fortfarande...
För din ekonomi, ja.
Ja. Så att älskar du skor, spendera extravagant på skor, och gillar du inte heminredning, var brutal snål med heminredning, eller ha inte en bil. Så att istället att vi är det här som Nassim Taleb, också amerikansk författare, pratar om, var i extremerna. Alltså vi hittar ofta mer tillfredsställelse, bättre resultat i att vara i extremer
än i att vara i någon slags
mellan. Ja, men det betyder väl ändå att vi har, om man är någonstans mitt mellan, så har man ju ändå kompromissat med sig själv.
Ja.
Alltså det krävs en del personlig utveckling eller självkännedom.
Mm.
Och att man står för vem man är.
Ja.
För att säga så, jag vill spendera jättemycket på växter liksom.
Ja.
För det gör mig glad. Och så kommer någon kanske opponera. Det kommer alltid vara någon som opponerar sig ju.
Ja.
Så men det kan vi inte göra, men vi kan inte, vi måste ha detta också. Ja, men måste vi det liksom?
Ja.
Alltså att man får ha den diskussionen då kanske.
Ja. Precis. Mm. Precis.
Okej, vi går vidare till
Nummer två. Köp ett boende och en bil som du har råd med.
Mm.
Detta är så här trist råd, men jag tror alltså så här, det är två stora liksom utgifter. Sen kan man diskutera så här, nej men det är inte en utgift, du köper en tillgång för du kan sälja det liksom.
Ditt hus alltså, men, ja, eller ditt boende.
Boende och bil. Men jag påstår så här, det är få saker som driver kostnader som ett boende och som en bil.
Ja,
alltså så här, bilen är ju så här, värdeförlust, försäkring, liksom reparation, underhåll, vinterdäck, ja men you name it. Och ett boende tenderar också att driva, vi har en tråd på forumet som heter så här, vilken är den mest oförutsedda utgift? Och det är ju mycket husrelaterade grejer, som till exempel när vi skulle ta det här elementet.
Vi hade ett gammalt element från typ 30-talet.
Ja, som har så här flanellelement.
Ja, det var det hette.
Eller fisk, eller så här, ja, jag vet. Jag tror det hette.
Lamellelement var det kanske.
Ja.
Flanell.
Nej,
ja, men det var i alla fall
min kunskap
gammalt
i det området.
Och vi behövde byta det för att
det hade gått till dialekt, ja. Och då kunde man sätta in ett vanligt element, sånt här som är tunt, istället för sådana som har sådana fjäll.
Lameller, Jan.
Ja, okej. Okay. Och då var det så att det kostade 30 000. Det var till och med så här, VVS-firman var här och bara så här, men vi kommer allihop för att vi vill se detta elementet. Och det är sån här tjock anslutning och sån gör man inte längre.
Ja, de var så nördiga och fina när de stod och tittade. Har du sett att, hur tjock den anslutningen är där från röret in i själva elementet?
Ja. Precis, och det är en sån, hade vi inte haft huset hade vi aldrig haft en sån kostnad. Så att liksom boende, det driver, du vet, så här, trädgårdsmöbler, inredning, försäkring, något går sönder, tak, alltså där är det
fönster.
Det tar inte slut.
Och trädgården.
Så att det är viktigt att ha ett boende och en bil som man har råd med.
Mm.
Liksom, skittrist, men liksom det spelar roll.
Men hur ska man räkna på om man har råd med sitt boende om det nu är så många oförutsedda utgifter?
Alltså jag tänker ju,
då måste man nästan liksom lista så. Fönsterna är si och så gamla. Om man nu har ett hus till exempel.
Men
vad tänker du?
Ja, men vi kommer faktiskt att ha ett avsnitt här med husappen. Där det är två killar som har gjort en app som heter husappen.
Ja, vad
som
bra.
Som vi ska ha ett avsnitt med. Så jag tänker att vi ska prata om hemekonomi och boende.
Mm, det är toppen.
Men annars tänker jag ju liksom så här, man behöver liksom inte maxa sitt lånelöfte.
Nej. Bra.
Tänker jag.
Ska vi ta trean då?
Ja. Öka dina inkomster över livet och om möjligt starta eget. Det där kommer vi prata om också som ett vanligt misstag. Men som vi har sagt i andra avsnitt, till exempel framförallt med pensionen, sikta på en lön på 45 000 så att du får maximal avsättning till pension, SGI, alltså för hela svenska välfärdssystemet. Jag fattar att det inte går i alla yrken, i alla liksom kategorier, och det är därför jag säger sträva efter det. Byt jobb och liksom så här, och ibland
löneförhandla
och sen, alltså sen finns det ibland liksom så att jag pratade, jag var på en promenad med Maria som är sjuksköterska, som gick vår så här livsplans kickoff. Och du vet, hon berättade så här, nej, men att hon jobbade och sen så var
att
det
hon liksom, jobbade i statligt.
Ja, precis. Hon jobbade i Region Skåne. Men sen hoppade hon av, startade eget och hyrde ut sig som sjuksköterska och typ fick jättemycket mer betalt.
Ja.
Liksom, så att där finns liksom ofta sätt att göra det, även som man inte tror initialt. Och sen brukar jag skriva så här, om möjligt starta eget. Det är få saker i Sverige som är så lönsamma som att ha ett företag. Och nu vet jag att detta är superkontroversiellt, det passar inte alla etc. Och det är därför jag säger, om möjligt, sträva efter.
Mm.
Och jag säger inte, säg upp dig på ditt jobb och starta eget, det är dumt. Men man kan ofta starta eget vid sidan av. Mm. Och sen naturligtvis finns det inte möjlighet för alla, för man har konkurrensklausul etc. Men att ha det som en ambition. De flesta i Sverige som har tjänat mycket pengar har gjort det via eget företag. För att du får helt, du får liksom en hel spelplan till att spela på som du inte har som anställd. För har du ett eget AB, kommer vi också prata om, då kan du vara anställd men du kan vara företagare. Är du anställd i Region Skåne, då har du bara anställd spelplanen att spela på.
Mm. Ja, men bra.
Ja. 4, undvik skulder.
Mm.
Också lite så här kontroversiellt, för att matematiskt rationellt så är det lönsamt att ha skulder, i alla fall när man är ung, under 55 år, så länge det är produktiva skulder. Och det har vi ett helt avsnitt om, det här amortera, spara eller investera. Om man använder skulder för att tjäna pengar så har jag inget emot att man har skulder. Men saker som inte tjänar en pengar, typiskt ens eget boende, ens bil etc. Sådana saker bör man sikta på att försöka amortera ner. Sen,
det är inte alla som håller med om att man ska amortera ner sitt boende.
Nej, nej, jag vet, och jag har tvekat.
Man hellre ska investera de pengarna.
Ja, precis. Men, och det är det jag menar, man är ung. Men sen så och ung för mig är under 55. Men sen kommer man också till så här, kommer jag bli lycklig av mer pengar? Då är det kanske liksom, så jag tycker hävstång och skulder är bra i en get rich-fas. Kanske inte lika bra i en stay rich-fas, för att skulder kan utsätta dig för sån här ruinerande risk,
ja,
som vi har pratat om.
Mm.
Ja. Sen 5, investera tidigt, långsiktigt, regelbundet, passivt och billigt i hela marknaden. Typ en global indexfond eller fondrobot.
Ja.
Avsnitt 99, känns inte som vi behöver säga så mycket mer om det. Det finns fler avsnitt på det här.
Mm.
Försök inte tajma marknaden, sitt still i båten.
Det var det punkt 6, ja.
Ja, 4 hinkar-principen. Mm. Där hade jag faktiskt ett avsnitt, du kunde inte vara med förra veckan när vi hade Henrik Tell.
Ja.
Men jag frågade ju honom så här, vad är det sämsta finansiella rådet? Och då sa han så här, sitt still i båten.
Det tyckte han var det sämsta.
Ja, för han sa så här, det förutsätter att du har en bra båt.
Ja, och det absolut.
Har jag, men det har jag inte tänkt på, utan jag förutsätter att folk har en bra båt. Men har man en dålig båt, ja, då ska du tusan inte sitta i den.
Alltså jag tänker också att man måste ha en bra båt, men jag tänkte inte att man sitter i en dålig båt som läcker. Och
nej, men det finns ju folk som gör det.
Ja, då får man byta båten.
Ja. Ja, precis. Okay. Ja. Och sen lite det här som vi också pratat om, att låt det vara långsiktigt. Tiden minimera misstag, tiden ökar avkastning, tiden ger dig ränta på ränta, tiden ökar sannolikheten för att det kommer gå plus. Etc. Så att det finns inga genvägar, utan liksom vara vän med tiden, tänker jag. Och sen sista 2.
8 och 9.
Ja.
8, ha en plan som har utrymme för att du har fel.
Ja, och då tänker jag mycket på det vi pratar om i den här Psychology of Money, pengarpsykologi del 3. Att de flesta gör misstaget att man har en plan som måste inträffa. Alltså att man måste köra helt rätt. Och då tror jag att snarare att ha en plan som har utrymme för att jag har fel. Att till exempel jag har en plan som säger så här, men jag går i pension mellan 60 och 70.
Yeah.
Istället för att säga att jag går i pension när jag är 65.
Mm.
Har en plan som säger så här, men jag behöver 7% avkastning. Så säger man så här, jag behöver mellan 5 och 9% avkastning.
Ja, yeah.
Så att,
lite utrymme.
Och sen när det gäller pension, så när vi hade de här avsnitten här om veckan. Ingenting är så bra som att jobba lite längre. Och har man dessutom ett, som vi kommer in på 9, använd tiden till det som är viktigt i ditt liv. Så liksom att försöka hitta liksom någonting som du kan, en sysselsättning som du inte upplever är som jobb. Att du trivs med dem.
Att man trivs
dem
med sitt jobb.
Jag tror ju inte på det här att man ska sluta jobba. Att för mig är det så här, man säger, det finns ju sådana undersökningar som säger att mellan 50-70% av alla som är på ett jobb trivs inte på sitt jobb och hade slutat om de bara hade vågat eller haft ett annat jobb. Och då tänker jag att sluta jobba är ett sånt här fejkmål. Att det är att man inte trivs på sitt jobb eller att man inte har de fysiska förutsättningarna för att göra det jobbet resten av tiden. Men du vet, om du fick göra någonting som du tycker är kul och fick betalt för det, varför skulle man sluta göra det? Och sen vet jag att det finns farhågor, och detta har vi diskuterat mycket på forumet. Så här, men om jag plötsligt tjänar pengar, då kommer förväntningar och då blir det inte lika roligt och då blir det ett jobb. Men det där verkar, om jag ska vara lite tuff, så verkar det där mest komma från folk som inte tjänar pengar på det de tycker är kul.
Mm.
Att det kommer som en farhåga, precis som jag hade det när jag skulle plugga på universitetet. Att jag valde teknisk fysik istället för data. För jag var rädd för att om jag gör data på fritiden, data på skolan och data på jobbet, så blir det lite för mycket data. Och så plågar jag mig igenom en 5-årig utbildning i teknisk fysik istället.
Yeah.
Vilket var så här hål i huvudet så här i efterhand.
Mm.
Så att jag är lite så här, tänk om det inte är sant, den där.
Mm.
Och sen tänker jag också så här att tid är mycket viktigare än pengar. Alltså så här, har man gjort några dåliga affärer och man kan alltid starta om och tjäna in pengar som man har förlorat. Svårt att återskapa 10 år förlorade barnår med sina barn.
Yeah.
Och jag tänker så här, gör man de här 9 grejerna, då kommer det gå bra.
Mm.
Och ingen av de här är utfall så här, lägg ner massor av tid eller ha tur eller liksom synd att du inte läste på Handelshögskolan eller något så här, utan detta är liksom så här processorienterade saker.
Absolut. Men okay.
Vad tänker du?
Nej, men som du sa att det är, om man gör det här så kommer det gå ganska bra liksom. Men finns det då utrymme för miss?
Ja, ja, ja. Alltså detta är väl liksom, om jag skulle sammanfatta...
Det vi ska prata om idag.
Ja. Och jag tror att något av misstag, alla av misstagen kan egentligen härledas till en av de här 9 punkterna.
Ja, ja. Mm.
Att man har liksom brutit mot någon av de här punkterna.
Okej, vad spännande.
Ja.
Mm. Nu pratar vi om det.
Alltså. Okej.
Okay.
Yeah. Ja, men vad bra. Ska vi ta första här då? Så då är detta klipp alltså från forumet. Så jag har bara copy-pastat vad andra då läsare och lyssnare och följare har skrivit. Ska du läsa här från Adde?
Ja, jag tror inte att jag är ensam i detta, men verkligen mitt största misstag var att jag i flera år såg varje löneökning enbart som anledning att öka min konsumtion. Och att jag spontant lade 3 600 kronor på ett golfset som ett år senare fortfarande var inplastat är inte heller så stolt över vårt impulsköp.
Ja.
Ja.
Vad tänker du?
Ja, jag håller med. Gud, det är jobbigt att se de där impulsköpen.
Ja.
Om de var dyra dessutom också. Ja.
Men jag tänker ju lite så här, detta är lite så här Parkinsons lag. De flesta känner igen den för arbetsuppgifter. Så här, en arbetsuppgiften det är att ta exakt den tid som är avsatt för ändamålet. Att har jag 2 veckor på mig att lämna in en rapport så tar det 2 veckor. Har jag 2 timmar så tar det 2 timmar. Och samma sak med pengar. Att liksom våra utgifter tenderar att växa i exakt samma takt som våra inkomster.
Mm.
Och ta liksom varje inkomstkronas möjlighet. Och jag brukar ju skoja med, eller säga ibland att när du och jag träffades 2003 och vi levde på korridor och var studenter. Det var ju, vad var CSN då? 7-3, 7-5.
Ja, det var det.
Så vi hade liksom 15 000 och vi levde gott. Vi reste, vi gick på restaurang, vi gjorde massa saker. Och nu så är vi så här, fan vet vi klockade in denna månad på bara 45 000. Och då är så här, bara, liksom, vad hände? Vad hände de här 15 åren att vi tycker att nu är det en bra månad om vi klarar oss på 45 000 i utgiften?
Mm.
Känns som du säger, du bara sitter här och ler och bara så här, kan vi gå vidare nu?
Nej, men jag behöver fundera över hur jag kan chippa in i det här. Med både Parkinsons lag och impulsköp. Alltså vi är... Ja, jag kan inte säga så mycket mer än att vi håller på med det.
Nej, alltså absolut. Alltså någonting jag har tänkt på sistone, när jag såg något råd som var på nätet som var så här som jag gillade. Som sa att om du ska köpa en ny pryl som du inte har använt, köp den billigaste.
Mm.
Så här, verkligen den billigaste. Skit i om den går sönder, etc. Och så är det så, använder du den, så nästa pryl du köper av den prylen, så köper du den dyraste.
Mm.
Alltså då köper du kvaliteten. Men många, som till exempel jag, gör ju tvärtom. Så att
du tänker så, du ska inte vara dumsnål.
Jag ska inte vara dumsnål och så köper jag en borrskruvutdrag eller en borrhammare för 2 500 för jag ska ha en bra borrhammare om jag ändå ska borrhamra. Och sen har jag borrhamrat 5 gånger. Och så har jag liksom så här...
Borrhamrat? Är det det jag gjorde när jag skulle sätta upp alla våra sådana brandvarnare?
Kanske.
Ja, vad skönt att jag också har använt den.
Ja.
Men du vet du vad, jag fattar John, men jag vet inte om det finns någon tröst i detta att man kan hyra ut den.
Och det har vi inte gjort.
Det har vi inte gjort, nej. Ja. Vi måste in i den cirkulära ekonomin, men hur som helst.
Ja, men jag gillade det.
Det är en bra idé. Det är en bra idé att köpa det billigaste först och sen se om det används.
Om det används
i stor utsträckning.
Och då köper man en bra. Mm. Så liksom sparar man pengar på det där.
Mm. Ja, vi håller med Adde.
Ska vi ta nästa, Alice?
Alice. Kom ihåg att jag hade en period där jag la säkert några tusen på hudvårdsprodukter som snarare i slutändan bara försämrade min hy. Ja, men Alice. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Jag vet inte vad jag ska säga, det är fruktansvärt när detta händer.
Ja.
Jag kan ge ett tips. Jag vet inte om det stämmer, men i USA, på Sephora, så köper man något som inte funkar så kan man gå tillbaka med det och få tillbaka sina pengar. Alltså det är så superbra. Men jag fattar inte hur de kan gå, alltså hur den kedjan kan överleva. För det måste vara så många felköp som görs hela tiden. Ja. Speciellt på smink och hudvård.
Okay. Ja. Ja. Men du gör ju sådana experiment från tid till annan också.
Vad då tänker du?
Köper hudvård och sen kommer du så här, bara, nej detta funkar inte.
Ja, absolut. Hela tiden.
Ja. Vi kanske ska starta en hudvårdstråd på forumet.
Jag kan göra det.
Ja.
Jag vet inte om någon kommer då. Nej, men det är absolut... Och det är så jävla dyrt också med hudvård.
Ja. Ja.
Ska det är jättedyrt.
Ska vi ta nästa?
Vi går vidare. Tar vi nästa. Då är det från Ossi här. Att jag inte började spara utanför sparkonto före 40 års ålder.
Mm.
Mm.
Och det där är väl liksom...
Det kan man förstå.
Det där är ju en klassiker. Det är det jag brukar säga att de flesta har antingen för hög risk eller för låg risk. Och här är ju typisk Ossi hade liksom för låg risk.
Mm.
För man tänker, och det där är ju vanligt att många tänker att börsen är en spekulation, börsen är ett kasino. Och det brukar säga att det stämmer på 12 månader sikt. Men det stämmer inte om man tar ett 5 eller 10 års perspektiv eller till och med ett 20 års perspektiv. Liksom. Så att det där tror jag också att många känner igen sig i, att man började inte spara eller investera förrän efter en viss ålder.
Jag håller med och jag tycker det är trist att att det kan vara så. Men jag blev också förvånad lite grann. För att jag kan höra människor som inte heller liksom ser till att de har lite eget sparande i pensionen. Som kanske inte ens är från Sverige. Liksom, där det är så, nej men det är inte så aktuellt än. Och så är de så 47 liksom.
Mm.
Och så har varit hemma med barn och sånt. Alltså jag blir så förvånad samtidigt inte. Därför att det är inte... Man tänker inte på det, kanske. Nej. Det finns annat som tar upp ens tankemöda.
Ja, och sen blir det ju också en sån här oöverstigligt hinder. Alltså så här,
att man har inte börjat med det, man har dåligt samvete.
Ja, och så blir det så här, ska jag verkligen ta tag i detta nu? Alltså vi hade ju till exempel vår frisör, Jenny, som jag tyckte var jättemodigt. Alltså vi har klippt hos henne jättemånga år, hon vet ju vad vi gör. Och hon var så här, nej men nu känner jag mig redo. Och jag tyckte så här, fan vad bra.
Att börja spara
nu och så ta tag i det. Och sen så träffades vi hjälpte henne. Och så liksom, sen är det igång. Och du vet, på en timme satte vi igång allting. Barnsparandet, hennes sparande, liksom familjens. Vi tittade på pensionen.
Mm.
Och sen behöver vi inte göra någonting nu på 10 år.
Alltså, nej, så det kan vara en enorm börda som lyfts.
Ja, och då får
man sätta igång bara.
Ja, och jag tror att vi många gånger underskattar mängden energi saker tar. Och jag tror vi underskattar mängden energi vi får när vi har gjort en sån surdeg. Så att det är en sån double whammy. Liksom. att det blir liksom plus. Liksom att faktiskt ta tag i det.
Ja. En eufori.
Nu ska vi inte
jo, det kan infinna sig i eufori.
Okej.
Okay. Yeah.
Ja.
Okej. Okay. Nästa är från...
Triceratops.
Triceratops, en trogen läsare.
Ja, en tjej är det faktiskt.
Jag känner att jag har sparat i flera år, säger hon. Men tog faktiskt ut mina besparingar av vanligtvis dåliga skäl. Jag började ganska mycket från grunden för ett år sedan. Minimering av min tid på marknaden var förmodligen mitt största ekonomiska misstag.
Mm. Precis, att man sparar lite, sen tar man ut det, man blir rädd. Liksom det kommer återkomma här i fler misstag.
Mm, att man tar ut sina besparingar. Och sen...
Ja, för att man ska åka på en semester eller man ska köpa en bil eller man ska liksom renovera köket eller etc. Så att, och det är det jag menar, att eller liksom de flesta svenskar, alltså för det första så är det så här, Sverige Ekonomi hade en undersökning som visade 27% av Sveriges befolkning har inte pengar för en oförutsedd utgift på 5000 spänn. Mm. Sen såg jag när vi hade så här, SCB hade så här förmögenhetsstatistik, att 4,4 miljoner svenskar hade inte 50 000 kronor i finansiella tillgångar. Och ändå åker folk till Thailand, folk åker, det är bara kolla de här som vi har inte undgjort oss, men varit så här nyfikna på. Så här, vem kör alla de här premiumbilarna?
Ja, alltså, vi ser här i Malmö som då inte ska vara en så särskilt rik stad ens.
Nej, men det var så här, vi åkte från oss till Emporia, som är liksom i Malmö, det är så här 10 minuter med bil. Jag tror jag såg så här 4 Porsche-suvar, liksom 2 stycken elektriska
en Maserati
på, en Maserati. Jag var så här, alltså vad är det som händer? Men det är väl förmodligen, för nu har jag fått, du vet, som när vi var gravida, då ser man ju alla med barnvagn, så nu har jag fått syn på de här premiumbilarna, och så blir jag alltid så här nyfiken, alltså undrar vem det är som
köper
kör
dem.
Ja.
Och vad kostar de i månaden?
Ja, och förmodligen är det så att folk lånar på dem eller leasing, eller så är det bara så här folk som lyssnar på detta, bara så här, nu titta, nu håller han på där surt så räven om rönnbacken.
Ja.
Ja, jag vet inte. Men i alla fall, och med detta sagt så blir det ju ofta att då blir det ju inget investerande, utan man sätter pengarna och sen så sätter man dem lite i någon fond och sen tar man ut dem när man ska på semester.
Ja.
Och då är det liksom inte något investerande, utan då är det någon sån här periodiserad utgift eller målsparande eller någonting annat. Och då får inte ränta på ränta göra sin grej.
Nej.
Alltså ränta på, alltså jag brukar säga så här, pengar är sjukt tröga. Liksom i början när de är nya på jobbet, de fattar inte hur det här går till, utan det tar lite tid innan man listar ut hur kaffemaskinen funkar och kollegorna, om man hittar sin roll. Så pengarna tjänar pengar först över tid. Så att jag tror att det verkligen handlar om att låt pengarna få tjäna pengar. Låt pengarna få jobba hårt åt dig istället för att du behöver jobba hårt åt dina pengar.
Ja, men tänk också det som du säger, att man tar målsparande kanske.
Mm.
Istället för en investering.
Ja.
Man kan ju ha flera olika målsparande.
Ja, ja.
Kan man ju ha till bil eller till inredning eller resa.
Precis, men då ska ju det vara separat från ett så långsiktigt
sparande. Det måste det vara, ja.
Ja.
Och det kanske är det att man inte tänker på det.
Ja, precis.
Mm. Ja.
Bra, ska vi ta Tedvin?
Mm. Tar du denna?
Ja, tack. Så då skriver han så här: använder nästan alla pengar jag tjänade på mitt sommarjobb som 19-åring gammal till att köpa aktier i ett högriskbolag, fick fatt i en raket och hade en 250 000 på fickan när allt såldes av året efter. Det var ju hur lätt som helst, bara att göra likadant en gång till. Alla pengarna åkte in i nästa aktie tillsammans med alla medel utöver det som fanns att tillföra under 2-3 års tid. Aktien gick konsekvent i fel riktning och blev bara billigare och billigare. Bäst att handla med, tänkte jag, för den skulle ju upp. Handlade även för lånade pengar. Som djupast cirka 500 000 back med ett innehav i en enda aktie innan jag vaknade till och insåg att det inte är så här man varken vinner spelet eller får en god nattsömn. Att betala 50 000 i läropeng vid första tillfället hade varit att föredra framför att betala tiofaldigt avgift för samma läxa vid det andra tillfället. Nu för tiden gillar jag index.
Alltså det är så modigt att dela med sig.
Ja, yeah, I love it.
Yeah.
I love it. Alltså detta är...
Detta bidrar till andra människor.
Ja, vad tänker du? Vad tänker du när du säger så?
Jo, men för att man kan, andra kanske kan undvika att göra samma misstag. För att man tror att man är duktig på. Man kanske är helt ny.
Ja.
Och har också tjänat ihop en massa pengar som man sätter på ett enda ägg.
Ja.
Att det kan liksom väcka någon till liv, kanske. Det är modigt, tycker jag.
Ja, jag håller helt med. Och detta är liksom, detta är det här som vi illustrerar, detta som vi pratar om, att ibland kan man lära sig fel saker.
Mm.
Och detta är det vi pratar om i den paradox of skill. Att här fick ju Tedvin i den första affären liksom ett positivt utfall till en felaktig, till en dålig process.
Mm.
Och så drar man slutsatsen som många gör, eftersom vi inte gillar slump. Vi vill inte säga så här, nej men mitt resultat är inte till följd av att jag var smart utan att jag hade tur. Det är ju jättejobbigt att säga. Då utgår man liksom så här, detta var hur lätt som helst. Jag själv, alltså jag hade kunnat skriva nästan samma sak. Jag var ju kungen av aktier både 2000 liksom, och 2008 och liksom, ja, många gånger.
Mm.
Men man lär ju sig fel grej av det här. Och detta är ju bara att kolla på alla sådana här, nu finns ju något som nu som heter Finansinsta. Liksom massa influencers på Instagram. Och du vet, när jag ser deras portföljer, alltså du vet, det är så här, det är mycket Tesla, det är mycket Coinbase, det är mycket liksom Square. Alltså det är bara sådana här techbolag. Och jag är bara så här, du vet, detta kommer att sluta så här. Ingenting går till himlen, och även om du går till himlen, hur liksom, det spelar ingen roll att du hade 10 bra år om du liksom utsätter dig för en så här ruinerande risk.
Nej, det är jättejobbigt att veta det, att man kanske hade 10 bra år som man sen slarvade bort, ja, på grund av att det var satt i 2 eller 1 ägg.
Ja,
liksom.
Ja, precis. Så att,
10 år är lång tid i ett människoliv.
Ja.
Jo, kanske. Det tycker jag att det är, John.
Okej. Okay.
Jag är ju lite i och för sig tids... Vad ska man säga? Jag tycker att livet är kort.
Ja, ja, du har ju någon sån där rädsla för dö-grej.
Mm.
Varför har du det? Om vi ändå nu ska dyka off topic.
Alltså, vem har inte det?
Jag upplever inte att jag har det.
Att du inte är rädd för dö?
Nej. Jag vill inte framstå som någon sånt asshole här nu. Liksom.
Nej, men jag vet, du har sagt det flera många år att du inte är rädd för att du känner att, att det hade varit okej,
ja,
att dö nu.
Ja.
Men alltså, jag hade varit ledsen att jag... Du kanske är självuppfylld, Jan. Du kanske är väldigt självuppfylld. Men okay, jag känner ju så att jag inte har... Nej, men att du gör det som du vill.
Ja.
Medan jag känner att jag tummar mycket på att göra vad jag vill. Och jag är inte ens i kontakt med vad jag vill göra med livet ens. Liksom.
Ja. Alltså jag tänker ju så här, att du är inte färdig. Du är inte färdig med din uppgift. Medan jag känner så här, jag har gjort mer än vad jag trodde någonsin jag skulle göra.
Vet, så är rädslan när du säger så att jag inte är färdig med min uppgift. Då är det att jag blir liksom som den här tuppen, hej hej.
I Vajana.
Som inte är särskilt bright. Och som hon tar hand om och som hon ser till att den inte drunknar. Och sen så vid ett tillfälle då gör den en kritisk insats liksom.
Ja.
Den stackars tuppen. Och då bara sa jag så, nu har den fullgjort sin uppgift.
Ja, sa det, jag, det sa du i lördags.
Där satt den. Det var därför den tuppen var med. Och så kan det kännas för mig också så här, någon dag så kommer jag ha fullgjort min uppgift.
Ja, vad är
och
din uppgift
då? Kanske jag dör så i en bilolycka dagen efter. Liksom.
Ja, men vad är din uppgift?
Det kanske är så att jag fångar någon som trillar framför en buss.
Okay,
that's
så,
it.
Så att du vet inte vad din uppgift är?
Nej. Varför pratar vi om detta nu?
Jag vet inte, det blev timing för.
Nej, jag bara ska, det är inte så att man har en enda uppgift. Men det kanske heller inte är så att man har någon uppgift. Alltså vi kanske inte har någon uppgift, John. Det kanske bara så att man måste vara lycklig.
Ja, ja,
i det liksom att det är, att livet är att du får fylla det med meningar, annars blir, ja, men det meningslöst. Liksom.
Nej, men det tror jag jättemycket på, och det är ju någon sån här filosof som har det, att ja, men livet är tomt och meningslöst, det är upp till mig att fylla det med mening.
Ja.
Men ja. Ja, det ska bli spännande.
Men Jan, säg inte så. Det kan vara så att det aldrig händer att jag finner min uppgift.
Nej.
Står du?
Ja.
Så.
Ja.
Nu går vi vidare. Jag tycker att detta hör inte hemma här.
Okay.
I bloggen om pengar.
Ja, eller så gör det det.
Ja, eller så gör det det.
Ja, jag vet inte. Jag
vi ser ifall det är återkommande tema här med ens livsuppgift.
Ja, jag bara ser framför mig så att jag sitter och käkar popcorn och liksom så här, tittar på.
Tittar på vad då?
Ja, men när du gör din livsuppgift. Alltså, ja, vi går vidare.
Vi går vidare, sluta Jan.
Okej, okay, ja. Okay, ska vi ta nästa, Adde?
Adde, efter ett avbrutet förhållande ville jag bara bli av med det hela. Tog hälften av anskaffningsvärdet av vår gemensamma bostadsrätt och lämnade kvar stora delar av mitt eget bohag. Jag visste att jag hade högre lön och bättre ställt och att jag skulle ha betydligt lättare att landa rätt igen på det privatekonomiska planet. Men i efterhand var jag alldeles för generös och i affekt.
Ja. Jag vet inte om detta är så mycket ett misstag.
Det tror jag många gör. Man vill bara vidare liksom.
Ja, men jag tror inte detta är så mycket ett misstag.
Vad tänker du då?
Han skrev ju detta som ett misstag.
Ja.
Och jag tror att detta var klokt. Detta skulle jag nog inte, men jag vet inte, jag kanske är fel på det. Men jag tänker ju att energi är mycket viktigare än pengar. och tid. Alltså energi för mig och tid är samma sak. Ofta säger vi så här, jag har inte tid, men vad det handlar om är att jag inte har energi.
Ja.
Så i detta fallet så var det så här att ja, men han ville bli av med det hela. Och då blev det så här, okej, energin var viktigare. Så här, fuck it, jag kommer klara mig i alla fall. Jag tror att det är en bra grej. Det där är någonting som jag har sagt till ett par andra vänner som är i en skilsmässa i nu. Så bara så här, skit i det. Sluta jaga den där sista kronan att det ska vara rättvis. Ge den andra nu mer. Du kommer ändå tjäna in mycket mer än så.
Mm.
Liksom. Och jag tror att det blir liksom, annars sitter man fast energimässigt. Och det är flera som skrev det här, liksom en liknande sån.
Att man bara ville gå vidare.
Ja, så att jag tror att, jag vet inte, jag får svara till Adde. Jag har faktiskt inte svarat på det där. Jag bara slog mig nu när du läste det, så tänkte så här, fan, detta är nog inte så mycket ett misstag. Liksom, i det där.
Nej, men det känns ju som ett misstag för honom nu.
Jag tror att det är ångern.
Ja.
Det är ångern, men det, jag tror inte det. Ja,
det kan ju vara att andra har sagt så, ah, men lämnar du soffan? Eller du vet, jag vet inte, det kan vara så. Att man får andras åsikt på sig.
Ja. Ja,
jag vet inte. Nej, men det där skulle vara intressant att få lite kommentarer på vad andra tycker, om det är bra.
Ja.
Att spara det in den energin. Eller?
Ja, men jag tror att det handlar om vad man prioriterar. Mm. Och jag prioriterar ju alltid energi. Och detta återlöt, nu låter det så jävla drygt. Jag har inte alltid gjort det. Väldigt länge prioriterade jag alltid pengar överst. Medan nu upplever jag till och med, säger till folk, kompisar som är chefer eller ledare, så säger jag så här, din viktigaste uppgift som ledare är att managera din energi.
Mm.
Det viktigaste, kan vi managera vår energi så kommer liksom pengar, tid, relationer, lycka, glädje kommer som ett resultat av att managera sin energi. Men jag tror oftast är det inte så vi ser det.
Nej.
Och liksom.
Det är inte heller så lätt att ta på. Alltså det är inte, ska man säga, konkret. Pengar och soffor och bohag är ju konkreta liksom.
Jo, men precis.
Och då
men,
blir det att man fokuserar på det. Jag skulle också kunnat göra det. Du och jag har pratat mycket om energi.
Ja.
Så då är det ju en sak för oss liksom.
Ja.
Det är inte en sak för alla.
Men detta kommer ju från ett resonemang som när jag jobbade i balansekonomi, som kommer från balansekonomi initialt. Och jag gillade det jättemycket, för då sa man så här, det spelar alltså, energi och pengar är egentligen samma sak. På det sättet att de beter sig, det handlar om ekonomi, och ekonomi handlar egentligen inte om pengar. Ekonomi handlar om hushållning med en resurs. Och precis så som du kan hushålla med eller managera dina pengar, kan man managera sin energi. Men de flesta av oss tänker inte så, att vi har energiinkomster, energiutgifter, energitillgångar och energiskulder. Det enda vi pratar om någorlunda så här mainstream är energiskulder. Men vi pratar inte så mycket om energitillgångar, och vi pratar framförallt inte om energiinkomster och energiutgifter. Även om de flesta känner igen sig i att en energiutgift, man träffar en viss person och sen är man helt slut efteråt.
Yeah.
Då har man ju haft energiutgift på det där sättet. Och precis som man jobbar i en ekonomi där man kan sanera skulder, så kan man absolut sanera energiskulder. Alltså så här, vad är det för ostädat rum jag kommer in i som tar energi, eller vad är det för räkning jag inte har betalt, eller vem är, liksom, vad har jag för icke-fungerande relationer eller etc. Men vad tvärtom, liksom, vad vi många av oss inte gör, framförallt inte när vi har lågt om energi, det är ju att investera i våra energitillgångar.
Nej, det är alltså... jag skriver under på det. Jag är jättedålig på att investera i mina energitillgångar då. Så vet jag knappt ens vilka de är ens.
Ja, och exempel på kan vara så här, okej, men god hälsa, att gå och träna, att träffa relationer som fungerar, träffa sina vänner, eller läsa en bok, eller vara ute i naturen, eller gå ut med hunden, eller liksom ta ett bad, eller vad det nu kan vara, så att man får den där energiinkomsten. Så man behöver liksom inte späka sig med skulderna. Och gör du tillräckligt mycket på energitillgångssidan, så kommer du få plusenergi som sen du kan använda för att investera, antingen genom att göra mer energitillgångar eller att ta bort en energiskuld.
Mm.
Att få den här positiva spiralen.
Mm.
Så att nej, jag tycker detta med energi är super viktigt. Och det är det där många som frågar mig, så här, när du har blivit lurad eller så här, när du gjort förluster, varför har ni inte polisanmält eller gjort sådana saker? Så jag orkar inte, jag vill bara ha bort det i mitt liv så jag kan gå vidare. För det tar för mycket energi, jag vill inte lägga. Och då tycker jag själv att jag är ganska duktig på att avskriva saker som tar energi. Alltså bara, nej, men jag vill inte att det där tar mer energi i mitt liv. Och så är det färdigt.
Ja, det kan inte jag göra så lätt.
Liksom. Sen kan det
på
vara...
På gott och på ont.
Ja. Mm. Sen kan det ibland hända att jag behöver sova liksom en dag. Det vet ju du, att så här, när jag är då deppig eller inte har någon energi. Så men för mig har jag ju också lärt mig att för mig funkar ju sömn som en reset.
Mm.
Att om jag sover 2-3 timmar så har jag liksom en ny start och energin är mer plus minus noll.
Det är liksom kortslut så i hjärnan.
Det är kortslut i hjärnan.
Så bara...
ja, det är därför jag ligger och skakar. Liksom.
Som den där elektrisk stöt man får på.
Ja, precis. Mm. Ska vi ta nästa?
Japp, och då är det gul ketchup, eller? Som har skrivit denna.
Ja.
Mitt största misstag har varit att jag har haft alldeles för mycket pengar som jag inte har satt i arbete tidigare. Hade nog någonstans kring 200 000 kronor på nollränta under större delen av min studietid och något drygt år därefter, cirka 7 år. Bor i hyresrätt och låga kostnader.
Mm.
Visserligen har jag under denna perioden investerat mycket också. Nu i efterhand känner jag mig lite korkad att jag ansträngde mig för att investera löpande när jag kunde dunkat in många månaders löpande sparande på en gång som hade kunnat tjäna mig mycket pengar.
Mm. Så då har vi återigen det här, att man inte är i marknaden, man har haft för låg risk.
Ja.
Och sen så kommer den här, sen kommer ju ångern. Ångern kommer alltid komma. Alltså det är så jäkla lätt att ångra sen, för man får ju alltid facit.
Ja.
Liksom. Men man måste alltid komma ihåg så här, hur var beslutet när jag fattade det? Och om man har haft för låg risk att gå från 200 000 och aldrig investera till att dunka in 200 000 på en gång, det gör man inte. Alltså, alltså det är dumdristigt i princip. Det är liksom när man sen har investerat i 10 år och fattar så är man så här, det är klart jag skulle lagt in allt på samma gång. Men det visste du inte då och du hade inte den förmågan då. Och detta har vi också avsnitt 93 där vi går igenom så här att ja, rationellt är det smart att dunka in allting på en gång. Men emotionellt och känslomässigt så är det bättre att sprida ut över tid.
Mm.
Yes, ska vi ta nästa? Skuggstomten.
Ja, så här skriver Skuggstomten. Jag har låtit företagets löpande kapital stå på nollräntekonto under 8 års tid. Jag betalar av CSN.
Det här precis, det var punktlista. Han hade
ja, det är
många.
En punktlista här. Betalar av CSN-lånen vi har i förtid. Jag har gått på känsla de har dragits med och köpt eller sålt vissa aktier och fonder. Jag kan berätta om grannens misstag då han sålde ett hus med sjöläge eller strandtomt. Tog 4 helkassa bilder med mobilen och använde inte mäklare trots att flera av oss grannar försynt påpekat att det nog kunde vara en bra idé. Såldes för 5,2 miljoner för 3 år sedan. Nu är det värderat till 12-14 miljoner.
Jobbigt.
Men där kanske också får en sån energigrej. Jag vill bara bli av med huset.
Ja, så kan det vara.
Så kan det vara.
Så när vi sålde vårt sånt där utespa, det var också så här, jag vill bara bli av med det.
Ja.
Ja. Mm. Men samma sak här, sen jag återkommer att man investerar inte, man har pengarna på ett nollräntekonto. Man betalar av ett CSN-lån ofta på så här, det är dåligt att ha lån. Man agerar emotionellt. Vad är CSN-lånet i dagsläget? 0,06%, alltså 6 baspunkter, etc. Sen det där gått på känsla, absolut, kan jag också känna igen mig i. Du vet, så här, man hör någonting, nu har det gått upp, nu ska man säkra hem vinsten. Jag tror på vatten framgent, eller jag tror på IT.
Mm.
Nu tror jag inte längre på IT, och så liksom agerar man liksom emotionellt i det där. Ja, jag vet inte om man ska säga någonting mer om det där med grannens misstag. Alltså jag tror ju på så här, man ser ju inte verkligheten som den är, utan man behöver hjälp av andra. Har andra, om man tror, eller om man har grannar, eller om man har människor som bryr sig om en, lyssna för Guds skull på deras råd. Liksom. Men
jag tänker också att man ska liksom, jag kan fatta att man vill bli av med sitt hus och gå vidare i livet och så. Ja. Men där kan det ju vara så att man lämnar för mycket på bordet.
Yeah.
Så att man ska bara ta det energin det alltså, tar liksom att då...
Absolut, och det blir en balans. Alltså jag tror mycket på så här, vad är det jag vet som inte andra vet? Vad är det andra vet som inte jag vet? Och vad är det jag inte vet att jag inte vet? Alltså det är ju 3 sådana bra frågor att ställa sig. Och där, alltså jag tänker på det där asymmetriskt också. Vad hade varit problemet att ta in en mäklare? Alltså så här, nedsidan är ganska låg, uppsidan i detta fallet ganska stor.
Yeah.
Liksom. Ja, men det är inte så mycket mer att säga om det där.
Mm.
Investera 117.
Ja. Skriver så här, fick information om ett klockrent kap på börsen av en vän på jobbet. Detta var innan jag ens hade skapat ett konto på Avanza. Min erfarenhet och kunskap var på noll, men det hindrade inte mig. Skapat konto och investerade cirka 30 000 i bolaget. Jag köpte verkligen på toppen. Förlorade ungefär 16 000 på den.
Mm.
Mm.
Så här, man hör någonting. Och detta har vi också pratat
då
om.
Då har skeppet redan seglat.
Oftast, fast det är också inte sant. Så kan man inte heller säga. En topp följs ju ofta av nya toppar. Men däremot så skulle jag säga att man spelar olika spel. Alltså vi glömmer bort att... Vi pratar om så här att ja, men vi investerar och så är det som att vi gör samma aktivitet. Liksom. Men grejen är så att vi har olika tidshorisont, vi har olika kompetens, vi har olika mål, vi har olika risknivå, vi har olika
strategi.
Någon som tipsar en.
Mm.
Absolut. Och det ser man inte, utan det enda man ser är liksom så här, det är en bra aktie, jag köpte den aktien. Alltså det är ju till exempel om jag ska ta så här, vi har ju börjat köpa lite vin. Investera lite i vin. Och jag vet precis hur det kommer att låta. Visste du att Jan och Karo investerar i vin?
Mm.
Och så kommer det vara så här, men om de investerar i vin så måste det vara bra, då ska jag också investera i vin. Och medan om vi tittar på så här, varför investerar vi i vin? Då är det så här, du tycker inte det är jättekul att investera, men liksom så här...
Jo, men jag vill inte hålla på så mycket med den här. Jag gillar ju min fondrobot.
Ja, exakt. Ja. Men och så var det så här, okej, vi har lite för lite tid tillsammans, så att låt oss ha något gemensamt projekt. Och då sa jag så här, okej, låt oss då ha liksom vininvestering som ett gemensamt projekt.
Ja.
Eller hur?
Jo, men det är också så att vi gillar vin.
Ja, precis. Maten, och så ville vi lära oss mer om vin, mm. och då såg vi det som en liksom så här, inte primärt som en investering, utan för mycket det som går runt. Och sen sa vi dessutom så här, ja, om 20 år, vilket gör att vi har en lång tidshorisont, antingen behöver vi pengarna så säljer vi vinflaskorna och tjänar pengar förhoppningsvis. Och behöver vi inte pengarna så dricker vi upp dem. Är med? Och i värsta fall så har vi lärt oss om vin och vi har haft kul under tiden. Yeah. Och det är en jätte, yeah. alltså, och det är inte ens en halv procent av vår portfölj.
Nej.
Liksom. Men det är inte, alla den bakgrundsinfon framkommer ju inte när man säger så här, nu investerar vi i vin.
Yeah. Eller, nej, det framkommer inte ens hur vi gör det heller om vi, nej, går till systemet och köper.
Ja, men det kan vi ta ett annat avsnitt.
Vi kan ta det ett annat avsnitt, det är jättekul ju.
Ja. Så på det sättet att när man lyssnar på andras råd, alltså man behöver veta så mycket, mycket mer än bara
liksom...
Så om
det passar en själv liksom.
Ja, precis. Liksom. Sen kanske detta var positivt i alla fall, att liksom, annars hade kanske inte kontot kommit igång, han hade inte kommit igång med sparkarriären. Så att på sätt och vis, vad jämför vi med detta med den andra läsaren som tjänade en 500 000 på sin första raket, så var ju detta mycket bättre. För här fick man insikten för 16 000 direkt på den första aktien.
Absolut, och hade ett igång ett konto på Avanza. Så att då kan, ibland så pratar du om det där med att man har betalat för att få lära sig någonting.
Och de första åren kommer man förlora på börsen. Alltså så har det varit för oss alla. Liksom.
Mm.
Ja, ska vi fortsätta här, investera 117.
Kan du ta det då?
Okej, då skriver han så här. Började daytrada i Tesla, gick plus några enstaka tusenlappar och underskattade riskerna enormt. Vaknade en morgon där jag helt plötsligt fick för mig att testa liknande på ett annat bolag som jag inte visste någonting om. Vid öppning köpte jag för 100 000 i det där bolaget, backade 20 000 inom loppet av 2 timmar. Ångesten var enorm, sålde allting strax innan stängning och hade förlorat 15 000. Att man underskattat eller inte ens varit medveten om den känslomässiga berg-dalbanan när man handlar aktier. Det är väldigt många gånger man tittar på händelseförloppet av en aktie som sträcker sig över 1 år och tänkt, om jag bara hade köpt för 1 år sedan, utan att vara medveten om att man högst troligt hade sålt långt innan dess, långt innan aktien nådde sin topp, och att risken finns att man till och med hade sålt på minus.
Mm.
Jag tycker detta är fantastiskt, detta är så klokt. Liksom. Och det här har vi samma sak, du vet, man lär sig någonting på ett ställe och sen tror man att det är överförbart, och framförallt så ser man också så att ja, men när man är nybörjare så fokuserar man inte på processen, man fokuserar på utfallet. Och det pratar vi om i det här avsnittet Paradox of Skill, hur detrimental, jag vet inte vad det heter på svenska.
Detrimentalt.
Nej.
Nej, men jag vet, ja. Men...
Hur det kan gå åt helvete,
ja.
Genom att liksom tro en sak, tro att saker beror på skicklighet när det egentligen bara beror på tur. Mm. Jag kommer återkomma, jag har en graf med från mitt eget misstag som är på samma tema här.
Mm.
Bra. Sen har vi här. Ska du läsa första punkten?
Jag har investerat i onoterade, förhoppningsvis inom parentes, bolag utan...
Nej, förhoppnings, inte förhoppningsvis. Förhoppningsbolag.
Jaha, förhoppningsbolag utan en tydlig exit. Har fortfarande mer än 500 000 kronor låsta i sådana bolag. Ja, trist.
Mm.
Förhoppningsbolag.
Ja.
Låsta pengar.
Ja.
Ja, jag fattar. Ja. Det kan inte... Det... Är det punkter här,
ja, det
från denna personen?
Ja.
Nästa punkt. Lämnade börsen under ett par år runt 2009 för att testa alternativa investeringar efter att ha blivit inspirerad av Rich Dad, Poor Dad och andra böcker. Investerade i den tidens motsvarighet till krypto och blev av med allt. Ja.
Mm.
Nästa punkt. I enlighet med ovan investerade med ett par vänner i en lägenhet i Turkiet som skulle byggas. Alltså jag känner inte... Vi har också gjort det. Okej. Marknaden kraschade 2008 och bygget gick under. Blev stämd i turkisk domstol med Facebook.
Ja, det är bara IQ.
Mm. Det blev vi också, ja. Första aktien jag köpte 1995 var Investor på cirka 90 kronor. H&M på typ 110 och Ratos. Jag sålde 1998 för jag visste bättre med Icon Media Lab, Framfab, Ericsson och en massa andra bra bolag.
Inom situationstecken.
Jag hade en åsikt om bostadsmarknaden i många år och köpte inte. Är det du som har skrivit detta?
Ja!
Ja, jag tänkte väl. Vad sjutton. Vad är det för förhoppningsbolag vi har pengar i?
Jag behöver inte säga högt. Men vi har en massa onoterade bolag som vi har samlat på oss under åren. Eller jag har samlat på mig under året. Ja. Där pengarna är låsta.
Vad kommer att hända med dem då?
Förmodligen ingenting.
Hur gör man för att bli av med pengar på förhoppningsbolag?
Hur man gör för att bli av med pengar?
Ja,
det är
ja, men
skitlätt.
Det är, vi säger att vi har blivit av med dem. Hur gör man för att få investera i sådana här förhoppningsbolag? Vad är det för bolag ens?
Ja, men det är onoterade bolag som man är på någon
som
sån här...
Som ska noteras eller som verkar bra.
Ja.
De verkar bra.
Ja, de har visat upp en sån här hockeyklubbagraf och att detta kommer gå skitbra. De kommer bli jättestora och ha massa utdelningar och...
Jo, men vet du vad, Jan? För några år sedan kanske jag hade blivit skitarg och sagt så, hur kan du göra så med våra pengar?
Ja.
Men sen så hade vi ju en diskussion om att detta ingår i spelet.
Ja.
Att vissa bolag kommer aldrig...
Bli någonting.
Att bli någonting. Nej. Av det man investerar i. Och man investerar på det viset.
Ja.
Och andra, och så kommer det kanske ett som blir jättebra. Ja. Och vi har ju vänner som också... som är affärsänglar till exempel, som säger exakt samma sak, och det att det ingår i det spelet, ja. Om man spelar på det sättet.
Ja.
Så att jag...
Jag är förlåten.
Du är förlåten, men gör inte om det. Ja, okej.
Ja.
Vi blev stämda i turkisk domstol. Ja.
Jag kommer du ihåg det?
Ja, ja. Jag kände inte mig rädd, jag kände bara så, fuck you. Jag är i Sverige.
Men kom då att vi fick en fråga sen av våra kompisar, ska ni med på semester till Alanya? Och jag var så här, är det i Turkiet? Och jag bara, nej jag tror inte det.
Mm.
Alltså det var så, alltså vi blev ju, det här projektet gick ju i konkurs och sen hade vi fortfarande lagfarterna. Och då blev vi ju stämda för att den som ägde marken ville ju få tillbaka lagfarterna till marken.
Kan de inte bara be snällt om det?
Ja, men vi ville ju ha tillbaka pengar. Så, alltså vi hade ju förlorat massor av pengar. Det var ju 300 000 vi förlorade.
Jo, visst, absolut. Men kan de inte bara säga så? Ni får si och så mycket för lagfarterna. Varför måste de stämma en? Alltså, nu kanske jag inte har kunskap om juridik.
Ja.
Men det känns ju som ett väldigt stort steg att stämma någon. Ja, alltså det var ju många människor som blev stämda.
Ja, ja, ja.
Det var vi och det var engelsmän och andra svenskar och säkert norrmän också.
Ja, ja. Och sen det roligaste kommer jag ihåg att vi fick det där rekommenderade brevet från justitiedepartementet.
Ja, ja, visst.
Med så här stämpel, justitiedepartementet. Sen tar man ut det så här, du ska infinna dig i domstol i Turkiet vid det och det datumet.
Ja, så vi fick ju, vi och alla andra fick anlita någon advokat för att,
ja,
för att den skulle representera oss.
Ja.
Ja,
det var sugigt. Ja, bostadsmarknaden, vi bodde i hyresrätt i många år. Sen bodde vi också i hyresrätt, vi hade ju inte råd att köpa bostadsrätt eller villa de första åren. Men vi bodde ju där i över 10 år. Kanske inte hade behövt bo där i 10 år.
12 år, ja. Men hyra på...
Ja, det var inte så farlig
hyra. 6-7 tusen.
Som steg
100 kvadrat mitt i centrala Malmö.
Ja.
Vi fattade inte hur låg hyran var.
Nej.
Förrän någon sa så, shit, betalar ni inte mer?
Nej, men den som jag kan liksom så här, som kan vara lite sugig faktiskt, det är ju så att min pappa dog ju 94 och då fick vi lite pengar och mamma fick pengar. Och jag kommer ihåg att vi fick tipset av Beas pappa att köpa så här,
din flickväns pappa,
min flickväns pappa, köpa Investor och så här. Jag kommer ihåg att Investor kostade typ 92 kronor. H&M tror jag kostade 123 kronor eller 118 kronor eller något sånt här. Och du vet, Investor idag ligger över 700 spänn.
Mm.
Och det är exklusiva utdelningar. Så de har ju delat ut massor. Så att det är ju verkligen så här. Bara, om man bara hade suttit kvar i de här. Och det är ju det här tid. Mm. Låt det bara ha den liksom tiden. Ja. Och naturligtvis inget av dem, Icon Media Lab, Framfab eller Ericsson, det är ju någon bra affär.
Nej.
Apropå samma insikt som många andra.
Mm.
Ska fortsätta?
Oh, det kommer mer alltså.
Jaja.
Ja, har tagit alldeles för lite betalt parallellt för det värde jag skapat.
Generellt
för det värde jag har skapat i olika företag. I uppdrag och situationer. Låg självkänsla inom parentes här.
Ja.
Jag har inte sagt
att... Vi kan hålla där. Det där tror jag också är ett sånt vanligt misstag. Du vet, folk löneförhandlar dåligt. Jag har ju aldrig haft en anställning så att jag har inte löneförhandlat. Utan för mig blir det ju så här, vad tar jag betalt? Och du vet, idag kan jag ju ta betalt, alltså så här, jag tänkte på en grej för att jag gjorde ett liknande uppdrag idag som jag gjorde för typ 15 år sedan, ett ganska likt. Och jag kom här för 15 år sedan till jag typ 3000 och nu var jag så här, ja, de får fan betala 25, liksom exakt samma grej. Liksom. Men idag har jag ett helt annat självförtroende i det där, liksom.
Det handlar väl också om att se vilket värde man skapar för den andra.
Ja. Och jag gör fortfarande tabbar i det där. Jag gjorde förra året en supertabbe i detta område. Jag kunde ta 3 gånger mer betalt på ett uppdrag än vad jag tog. Så att, men det är återigen lätt att vara efterklok. Mm. Man får bara ta med sig det till nästa gång. Men det tror jag att många är så här att vi frågar inte efter det vi egentligen hade velat ha. För vi tänker så här, nej, inte, vem är jag? Och fråga efter detta, vem är jag att göra det där?
Mm.
Och det handlar ofta om självkänsla. Är jag värd detta?
Ja, ja. Precis. Okej, nästa då. Jag har inte satsat tillräckligt mycket i de affärer där oddsen faktiskt var på min sida. Till exempel förra våren i dippen.
Mm.
Ja, då när det var coronadipp
på
börsen.
Så vi gjorde ju rätt, men vi kunde varit aggressiva.
Jo, men det kunde du inte veta då ju. Det kunde ju gått ner ännu mer.
Absolut, men vi skulle ändå varit aggressiva.
Okej, vi skulle varit det.
Ja.
Mm.
Så att alltså oddsen från 30% i nedgång är inte så stora. Så när det kommer så ska man ju utnyttja det.
Ja.
Visst, det kan sjunka, men det vet man inte. Men jag tror att...
Vad hade du velat göra då?
Nej, men jag tror till exempel höja aktieandelen mer.
Mm.
Varit lite aggressiv och kanske vågat låna lite pengar liksom etc.
Ja, jag är glad att du inte lånar pengar för att investera i en stor börsnedgång. Sorry, Jan. Den typen av risk vill jag inte ta.
Ja, men jag tänker, jag fattar, men det var bara ett exempel. Vi har ju haft andra exempel också. Då affär, ibland så dyker det upp liksom så här felprissättningar eller lägen, men det är ju det som är problemet, att oftast när lägena är då att investera, det är då man är som minst sugen att investera, det är då man ska ju vara, det är som Warren Buffett säger, när andra är rädda var girig, när andra är giriga var rädd liksom, Och jag har inga problem med att vara rädd när andra är giriga att sitta på avbytarbänken. Men jag kan för fan inte sitta på avbytarbänken och sen när jag blir tillfrågad att spela och inte gå ut och spela. Är du med?
Ja.
Så att till exempel så här, ja, vi hade 30% eller 40% aktier i en portfölj förra året. Det kunde vi ju investerat till 80% åtminstone.
Mm.
Återigen, liksom så att det handlar inte så mycket om ångra, utan att det handlar om, är oddsen på en sida, ser oddsen bra ut, ja men då bör man också satsa. Sen har vi blivit bättre på det där också. Det ska ju faktiskt sägas.
Det är ju en erfarenhetsfråga ju, att se att oddsen är på en sida.
Ja, så till exempel vi hade ju en sån på Patreon, gjorde vi en saminvestering, nu är det ju offentligt. Vi var ett gäng som investerade i Lendify.
Mm.
Och då, där var ett sånt tillfälle, oddsen var på vår sida. Liksom, och då investerade vi ganska aggressivt, både vi och andra. Det där. Men det är roligt för att när det kom ut i media så har jag ju mina favorittroll liksom, som i sociala medier som alltid är arga på mig, oavsett vad jag gör. De är arga på mig när de tycker att jag ger råd som folk förlorar pengar på, och de är arga på mig när jag ger råd som folk tjänar pengar på. Och det var så här, ja men hur kunde ni investera i ett bolag som hade slaktat sin kurs med 80%. Och jag sa, men om något har slaktat sin kurs med 80%, om man liksom är insatt i varför det är då man börjar investera. Man börjar köpa billigt och sälja dyrt.
Mm.
Och på samma sätt fick jag massa av skit i dippen förra året. Liksom, det är folk jag såg upp till. Det är bara att kolla på Twitter. Bara så här, hur kan du ge rådet att köpa nu? Det har ju fallit 30%, detta är en tjurfälla. Nej, sen hade vi ju ren tur. Alltså vi publicerade vårt avsnitt på söndagen och på tisdagen var botten.
Mm.
Liksom.
Mm.
Så att, nej, jag tror att har man oddsen på sin sida så ska man vara aggressiv. Man ska fortfarande vara ansvarig och sen behöver man ha också erfarenhet så att man fattar vad oddsen är så att man inte lurar sig själv.
Ja, precis.
Tänker jag.
Mm.
Ja.
Okej, tar vi nästa punkt här. Är också skyldigt eller inte har tagit fullt CSN-lån i början. Ja.
Finns inget sätt att låna pengar så billigt som i Sverige som CSN-lån. Alltså även om man inte liksom, behöver alla pengarna, ta ut pengarna, sätt dem på ett sparkonto. Du har ränta på sparkontot som är högre än räntan för lånet. Och så har du en kontantinsats till ett boende. Alltså det är så basic råd. Mm. Så att alla borde göra det.
Mm.
Som kan.
Ja. Okej. Okay. Jag hade en tjänstepension på
Länsförsäkringen
som 22-åring kostade mer i avgift än jag tjänade med 15% avkastning på pengarna.
Ja, jag skulle pensionsspara 22-åring. Så här, som 22-åring ska man inte pensionsspara. Det kommer alldeles för många andra saker i ens liv som kommer kosta pengar. Mm. Som boende, som att man träffar en partner, som att man ska ha barn, etc. Mm. Så bättre att spara. Här låste jag, det är en dyr tjänstepension som hade administrativ avgift och skalavgift och ja, fan och hans muster. Nej, det var så dåligt. Men det var så, du vet så här, jag hade 3 500 och gjorde 15% avkastning, så det var väl typ 500 spänn och alla de typ 700 spänn i avgifter. Så jag gick back plus trots att jag hade 15% avkastning. Det var bisarrt.
Ja, det är bisarrt.
Ja.
Okej, nästa.
Ja.
Dåliga köp har jag hur många som helst, framförallt teknikprylar, särskilt innan jag listade ut att jag ibland handlar för att känna mig bättre, typ trösthandlar.
Ja, jag vet inte riktigt varför jag satte upp den här nu. Kan vi gå vidare?
Ja. Är det sladdar?
Ja, men teknikprylar, inte sladdar. Det är inte nödvändigtvis. Ofta är det en pryl som sladdarna kommer med. Jag tycker det har blivit för mycket fokus på sladdarna. Ja. Det är ofta prylen.
Nej, men det är klart
som
att prylen sladdar behöver. Ja, men det är klart att sladdarna ska gå till någonting, visst.
Ja.
Okej, nu ska vi se här. Jag har dubbla försäkringar
haft.
I vissa haft dubbla försäkringar i vissa områden. Köpt försäkringar som säljs med prylar, en riktig sucker. Vad är det för försäkringar som säljs med prylar?
Ja, men i början alltså,
ja, jag sånt här mobiltelefon vill ha försäkring på det.
Ja, precis. Och så köp med här. Du kan köpa en iPad och ha 2 års rulleskydd och sånt. Jag tycker det är, idag köper jag inte dem, men jag tycker det är jättejobbigt att inte köpa dem. Så tänk om. Tänk om. Men mitt tips idag, det var någon som skrev på forum som jobbar i försäkringsbranschen som sa så här, återbetalning på en försäkring är i genomsnitt 30%. Så du får tillbaka i genomsnitt 30% det du betalar på en försäkring. Så att försäkra bara det du inte har råd att betala. Då tjänar man pengar på det.
Bra.
Mm.
Nästa här då. Agerat på senaste tipset.
Ja.
Det vill säga agerat på något som jag har hört i media, på något forum eller någon jag sett upp till.
Ja, det har många varit inne på. Jag tror alla vi har gjort.
Mm. Generellt väldigt mycket känns att det kommer gå åt helvete bias, vilket gör att jag tar för lite risk rent generellt. Kostat otaligt mycket pengar.
Ja.
Mm.
Att jag är så här, att jag vill ju gärna ha stora krockkuddar. Jag har ju det här från att när min pappa dog så var så här, livet kan förändras vilken dag som helst. Mattan kan ryckas undan, så att det är bäst att du har massa kuddar så du kan landa mjukt om mattan rycks undan.
Ja.
Så att det har ju kostat jättemycket pengar. Så att jag tror generellt så har vi haft för låg risk i förhållande till tidshorisont och inkomst och mål och sådant. Medan nu upplever jag så att nu börjar vi ligga mycket bättre i risk. Men ja, vad tänker du? Känner du igen de här hos mig? Eller?
Jag känner igen dem hos dig, ja.
Ja. Vad tänker du då? Vad är din reflektion? Du tänker så här, vilken sucker jag har gift mig med.
Nej, nej. Det tänker jag inte. Jag vet inte vad jag tänker. Det är liksom... Jag känner lite så att det är som det är.
Ja, det är klart det är som det är.
Det är ingenting att säga om det. Det är vi... Vet du, jag har också misstag här. Jag vet inte, vi har inte skrivit in dem här på våra Nej. Slides, men jag kan Nej. Ju säga dem sen.
Ja.
Och då har jag ändå inte varit modig. Du har ju varit modig här, John, och förklarat vad du har gjort för någonting. Och du vill ju hjälpa andra så att inte de behöver göra samma misstag som du.
Ja.
Så det tycker jag är fint.
Ja. Vad har du för misstag då?
Ska jag ta mina misstag här nu? Ja, detta är ju så jävla pinsamt.
Varför det?
Ja, men för att jag känner mig som en... Som en idiot alltså. Ja, jag har ju Tesla-aktier.
Ja.
Som jag köpte för att jag älskar företaget Tesla. Det är ju så visionärt liksom.
Ja.
Och då köpte jag dem för flera år sedan och då köpte jag 2 stycken.
Ja.
Och sen så splittades de och så hade jag 10.
Ja.
Och då hade det gått upp så 70 000 eller vad det var.
Ja. Och så 2000%.
2000%. Och sen så tänkte jag så, ja men... För inte så länge sedan, så jag tar ut, jag säljer 8 stycken, tar ut och sätter på ett säkrare ställe. Typ i min fondrobot då. Och så gjorde jag det och sen så, när jag väl hade sålt dem så bara upptäckte jag att de låg i en IPS.
Ja.
Och där kan man inte ta ut pengar för det är någon slags pensionsspar som vi har pausat för att det är, eller vi har ju avslutat det för att det är för dålig skatte... Vad ska man säga?
Ja, det går inte, man ska inte spara det.
Man ska inte spara IPS helt enkelt. Man kan ha pengar där nu som man har sparat innan. Så att jag kunde inte ens ta ut de pengarna.
Nej.
Och så var jag så, helvete, ja okej, jag köper tillbaks mina aktier. Men då kunde jag bara köpa tillbaks 7. För att jag hade inte råd. Det hade ju kostat mig pengar att liksom...
Ja.
Vad är det som kostar mig pengar? Var det kortage. Något kortage?
Ja, och sen varierar de ju
precis. Åh, fy fan alltså. Nej, det kändes så korkat.
Ja.
Att inte kolla var de låg någonstans.
Ja.
Det är också för jag tycker det är lite rörigt på mitt Avanza-konto.
Ja.
Alltså, så det var jättetrist.
Alltså Caspian, vår kollega, han är ju så att vi ska trycka upp en t-shirt med där det står så här, var är mina Tesla?
Ja, men jag tycker det är rörigt på mitt Avanza-konto.
Ja. Vad har du
så därför har jag någon gång frågat så, var är mina Tesla-aktier? Vill du titta på dem? Okej. Okay. Sen har jag också haft pengar på spar.
Ja.
Vet att man har liksom sparat en massa och tänkt så här, men nu ska jag bara liksom, sen ska jag bara sätta undan dem. Och så ska de få växa och det ska bli ränta på dem.
Ja.
Och sen så har jag då av någon oförklarlig anledning fått ångest och bara tänkt så, nej, nu har jag några fakturor här och jag vill inte att Jan ska liksom undra så varför det liksom har gått åt massa pengar på vårt gemensamma konto till dem. Som då har varit dålig hudvård eller något annat. Eller bra hudvård.
Detta har jag ingen aning
Nej.
Om.
Och så har jag då tagit ut från mitt lilla vault liksom, och tänkt så här, men jag betalar med det får bara vara så denna gången.
Okay.
Och sen så har jag ångrat mig och tänkt så här, varför gör jag så? Jag skulle ju spara de pengarna.
Ja.
Man ska inte röra dem. Ja. Det var det som var tanken.
Ja.
Och så bara fick jag någon impuls att jag skämdes för min konsumtion.
Ja.
Ja.
Har du satt tillbaka pengarna?
Nej,
nu
det har jag inte.
Ja, men gör det.
Men sen så vill jag ta en grej till.
Ja, du får sätta tillbaka pengarna.
Jag kan sätta tillbaka
pengarna.
Och
sen får du gå in och kolla på ditt Tesla om du har råd att köpa till den där sista
Tesla-aktien.
Ja,
jag ska göra det. Men jag har en sista grej här som jag delar med mig idag.
Ja.
Och då är det så här att när jag var student, och då var jag kanske 24, 25, någonting sånt.
Ja.
Så satt jag undan 200 spänn varje månad.
Ja.
Och så tyckte jag det var hanterbart liksom, ja, under den tiden. Och tyckte att det var bra, och så gjorde jag det ett tag.
Ja.
Och sen så slutade jag med det.
Ja.
Jag vet inte varför. Men så tänkte jag så, okej, men de här 20 åren, undrar hur mycket pengar det hade blivit egentligen.
Ja.
Och så räknade jag på det, så blev det 48 000 då.
Ja.
Men sen så tänkte jag så, men det måste ju ändå vara någon slags ränta på det.
Ja.
Om jag hade liksom varit lite...
Ja.
Fått en ränta på det och satt det någonstans. Så om det hade varit 5% ränta på det, så hade det blivit 81 000.
Ja.
Och om jag hade haft 7% så hade det blivit 101 000.
Ja. Så vad är din insikt?
Ja, men att räntan är ju så... Spara, ja, länge...
Ja.
Och spara där det finns en ränta. Det kan vara så 3%.
Ja.
Det kommer att göra så enorm skillnad.
Alltså jag kan säga som... Alltså jag har ju ett litet experiment. Jag har ju inte pratat med dig om detta.
Nej, nu kommer det fler sådana hem.
Ja, men precis. Så här. Pratar ni bara familje utanför?
Nej, men vi gör inte det för att vi har aldrig någon barnvakt. Ska skaffa dig nu.
Ja, vi hade au pair, men hon har åkt till Ukraina nu.
Ja.
Jo, men du vet Grace... Vårt fadderbarn,
yeah,
som vi, jag vet inte, får man lov att säga skaffade eller tog oss an.
Vi tog oss an.
För fem, yeah, år sedan.
Yeah.
Så jag har gjort så att jag har månadssparat en 100-lapp till ett separat konto på Nordnet och bara köpt en global indexfond. Det är det enda jag har gjort de senaste 5-6 åren. Och det är faktiskt värt, jag tror, 12 000 kronor.
Mm.
Så här, en 100-lapp i månaden, 5 år, det är ju 60 månader. Det är 6 000 kronor. Och de 6 000 är nu värda 11 eller 12 000.
Ja, det är sjukt.
Ja, alltså så här jättemycket pengar.
Och, du vet, och när ska det Grace bara... få dem?
Ja, så jag tänkte ju så att när hon tar studenten eller fyller, ja, 18. Alltså mm. Det är ju inte som att det inte finns tillfällen att,
nej,
ge henne de pengarna. Mm. Liksom. Så att det är även...
Även så kort tid... För det är ju kort tid, det, får man det, faktiskt verkligen säga.
Ja, och så här, då har vi haft bra börsår, etc. Mm. Men på sätt och vis, alltså så här, detta ska jag ju inte säga. Men jag kan ibland längta tillbaka till den tiden när man inte hade pengar, när, du vet, så här, när det gick från 100-lapp till 200 till 300. Alltså det är så här, idag kan ju vår portfölj, som loggar jag på Avanza, alltså det kan svänga alltså månadslöner på en dag. Mm. Alltså så här, så att det blir ju inte...
Det blir lite svårt att relatera
det
till
blir svårt att relatera.
Beloppen.
Ja, ja, medan när man liksom är i början. Alltså det är en charm med att spara när man har lite pengar. Man jobbar extra eller man får liksom 500 kronor extra och man kan sätta,
absolut,
in dem.
Absolut.
Liksom, medan du vet... Alltså jag vet inte om jag vågar säga detta. Min mamma brukar ju lyssna ibland. Min mamma är så här, ja men du vet, och sen får ni ett arv. Och jag är så här... Alltså det är ju hemskt snällt, men använd du hellre de pengarna. För det där arvet kommer inte göra en jättestor skillnad i vår ekonomi. Liksom.
Nej.
Så tänker jag.
Mm.
Så att, ja. Nej,
det finns absolut
en charm i att börja spara från början med 100-lappar.
Ja.
Som jag kan sakna.
Mm.
Och nu har jag säkert jinxed it här och så bara, ja men det är lätt fixat, det är bara puff.
Att implodera.
Ja, jag tänker att vi ska snart börja runda av, vi tar, ja, två till.
Och då är det Pinsam som har skrivit, jag fick tilldelning på MIPS IPO.
MIPS, det är då det här, de som gör hjälmar, civil, ja, folkskydd och IPO-börsnotering.
Höll den i 2 månader och sålde med några få procents förtjänst. Aktien har gått upp med 1252% sedan början av 2017.
Mm.
Men vad betyder nu detta? För att vi har pratat om det där med att man köper aktier och sen håller man.
Ja.
Och då har du varit så, ja det beror på. Men hur ska man veta?
Det beror på en strategi.
Ja.
Min strategi, apropå process. Du kan inte bedöma en strategi på utfall, du måste bedöma den på process.
Mm.
Min process är så här, vi direkt äger inte aktier generellt. Det är vår strategi. Så därför, jag är med på börsnoteringar, säljer av, sen tittar jag inte tillbaka. Liksom.
Nej, distracts from the now.
Ja, för att det är liksom, det är meningslöst. Det ingick inte i strategin, jag kommer bara ångra mig.
Ja.
Visst är det så här, man tittar på EQT som jag tipsade om på bloggen som gått upp 200% på 2 år. Men det är inte lönt, liksom, det ingick inte i strategin då, det ingår inte i strategin idag. Samma som Hemnet som hade börsnotering igår, gick upp 60%. Nej, min strategi är inte att äga Hemnet eller direkt äga aktier liksom på det sättet.
Nej.
Däremot om man då gör avsteg från det här, då tycker jag man ska ha den här kan jag tänka mig äga denna för alltid och sälj inte aktien. Och jag tänkte jag skulle visa här, detta är den enda bilden som jag har. Och det är för dig som bara lyssnar, så har jag visat en graf över Investors kursutveckling från 1980 eller vad? Ja, nej, 1985 till 2021. Och där ser vi liksom att kursen har ju gått från typ de här 50-90 kronorna i mitten av 90-talet till över 700. Men Avanza har en ganska kul grej. Man kan lägga ut när man har köpt och sålt. Och du kan ju titta där när vi har köpt och sålt Investor i den här grafen.
Jag får kolla här.
Ja. Och det intressanta där är att i de flesta fall så har jag köpt billigt och sålt lite dyrare. Men jag tror ingen, jag har aldrig ägt Investor mer än 20% eller 30% ökning. Medan om jag bara hade köpt och hållit så hade jag haft tusentals procents ökning. Och det är det är ju detta som också kastar ljus på. Att, och som är problemet med bitcoin. Folk är så här, jag skulle ha köpt bitcoin 2010. Och jag säger, du vet, hade du hållit bitcoin när du hade tjänat 1 miljon på det? Hade du hållit det liksom i resan 1 miljon till 100 miljoner? Är högst sannolikt inte. Och detta är ju liksom ett väldigt vanligt misstag som är så extremt svårt. För att vi har inte den här tidshorisonten. Liksom jag köpte ju här, Avanza på 90-talet hette det ju Avanza Mini. Så tyvärr har jag inte kvar mina affärer jag gjorde på 90-talet, utan jag har ju här 2005 som tidigaste köpen. Men de är ju liksom så att det har varit 3-4 gånger pengarna på det där.
Men jag tror detta är jättevanligt. Jag pratade också med en bekant som köpte Zoom-aktier förra året.
Ja.
Så frågade jag, hoppas det har gått bra med dina Zoom-aktier. Hon bara, jag har sålt dem. Jag skulle ju hållit dem.
Ja.
Samma.
Ja, precis.
Det är för att man tycker att man ska ta hem vinsten.
Ja.
Och det är väl fair, liksom, om det är en strategi, precis som du säger. Men
jag tror inte på det, så ska man hitta någon bättre aktie. Alltså det är sånt bullshit. Jag tror ju så här, om du nu ska investera i aktier, välj de aktierna som du tycker är bra och håll dem för alltid. Liksom. Vilket kommer utmana oss själva när vi nu kommer stå inför det beslutet med några av våra aktier nästa år. Liksom.
Ja, så där har vi haft mycket diskussioner.
Så att det är lite
om
olika.
Vi ska hålla eller
ja. Men sälja. Statistiskt sett borde man ju liksom hålla om man har det som strategi. Bra, ska vi ta min sista delning?
Ja, och sen då är det Jan Bolmesson här som har delat med sig ännu en gång.
Ja, jag har gjort så mycket fel. Så jag tror jag har rekordet i den tråden.
Ja, du skriver så här. Tron på att man får ett bättre resultat på börsen genom att lägga mer tid, engagera sig mer, läsa på mer och vara mer insatt. Till exempel läsa årsredovisningar. Det kallas fundamental analys. Eller följa börskurser, teknisk analys.
Mm. Det skulle jag säga är den största misstaget.
För du har lagt mycket tid på det.
Ja, ja, ja. Mm. För jag har trott att ju mer jag engagerar mig, ju mer jag läser på, ju mer kurser jag går. Jag har ju gått i princip alla kurser som går och går. Jag har läst massor av böcker på teknisk analys, fundamental analys. Jag har använt hitta börsvinnare, jag har använt Infront. You name it, I've been there.
Ja, jag liksom. Tror dig. Det finns nog ingen som är mer så effektiv än vad du är.
Ja, och tror att det ger ett bättre resultat. Men det ger det inte, utan då vi kommer tillbaka till de där ganska enkla punkterna i början.
Mm.
Och jag tror att liksom, ja, men man blir ödmjuk när man kollar liksom i den här tråden. Alltså jag har ju egentligen 18 slides till med misstag. Men jag tänker att vi kanske får ta to
be continued. Vi får ta dem en annan dag.
Ja, to be continued.
Yeah.
Vad tar du med dig idag?
Nej, men att det är lätt att bli efterklok kanske.
Ja.
Det känns som ett sånt genomgående tema.
Vi måste ta denna, i och med att vi var inne på det. Detta är Dobby, dela med sig här.
han eller hon delar med sig. Att som gammal datanörd inte genomföra köpet av bitcoin tidigt 2011. Jag tänkte köpa cirka 3000 bitcoins för 3 till 5000 kronor. Jag var så nära men ångrade mig innan jag genomfört köpet och det kändes lite riskabelt med de handelsplatser som fanns på den tiden. Förmodligen hade jag sålt av redan innan jag tjänat 1 miljon och inte haft kvar dem idag. Vilket varit värt drygt 1 miljard kronor.
Ja.
Det är helt sjukt.
Eller
hur? Alltså jag vet inte vad jag ska säga.
Ja, där är någon annan också på forumet som har skrivit så här. Jag hade typ 13 bitcoins på en dator som jag slängde för ett par år sedan.
Ja, då är de lost forever.
Liksom. Ja, ja. Mm. Och det är också så här, 13 när det hade varit 8-9 miljoner. Liksom. Men detta är återigen, jag tycker det är så självinsiktsfullt. Så här, det går inte att spekulera i att man hade varit miljardär. Man Nej. Hade aldrig hållit dem till 1 miljard för det första. Liksom. Och sen... Då 2011 visste man ju inte att det skulle bli någonting. Tänk hur mycket skit som hände 2011 som aldrig har blivit någonting.
Ja, ja visst.
Så, att,
så lätt att vara efterkloka.
Ja.
Men man måste ju kanske ändå få lära sig något av det.
Ja, ja.
Alltså det, jag tänker så, vikten av att ha en strategi.
Ja.
För att annars så kan det nog bli väldigt kaotiskt. Liksom man vet inte vilken impuls man ska gå på. Liksom, ja. Eller vilken process man ska ha.
Ja. Ja.
Vikten av att ha en strategi kanske är ja. Största.
En plan, en strategi eller en process. Same.
Mm.
Bra, ska vi runda av här då?
Ja. Tack för alla som har delat med sig. Av...
Ja. Och du får, där länken är ju i anslutning till poddavsnittet och videon. Gå gärna in och dela i den här tråden så har vi det som en sån här liksom, ekonomiska misstag så kan man lära, man kan se att man inte är ensam. Mm. Och sen har vi dessutom som varje forum med självaktning har så har vi en lossporn-tråd också där man kan publicera liksom, på sina så här, affärer som inte gick som man hade tänkt sig. Så kan, man lägga upp,
ja.
Så kan man lägga upp sin liksom,
är det
sin
en kurva då? Eller?
Man kan lägga upp en kurva, sin graf, berätta när man hade otur eller när aktiegudarna var mot en och sådant. Ganska humor, det är också ja. Så de två trådarna hör lite ihop, tänker jag. Och sen så tänker jag att vi ses väl nästa vecka igen. Mm. Jag tror att nästa avsnitt kommer att bli då med husappen. Den här intervjun, prata om hemekonomi, prata om så här hur man ska tänka med drift och underhåll, vitvaror, etc. Så att det ska faktiskt bli kul så att man får dåligt samvete för liksom så här, hur vi missköter vårt hus ibland.
Vi missköter inte vårt hus.
Nej, men det är en massa saker som jag känner så att detta borde jag veta mer om. Ungefär, jag tror att det kommer bli sånt här avsnitt som när vi intervjuade Tibber, kommer du ihåg elbolaget? Mm. Och jag bara fick ta fram elfakturan och var så här, du hjälp mig tolka, vad är det vi ser här?
Ja, men det är jättebra, här? Det är bra, det kan vara till stor hjälp, ja. Inte bara för oss,
ja.
Med och husappen.
Sen, ja, och sen så tänker jag att vi därefter kanske gör ett återbesök här och pratar om fler misstag.
Ja.
Jag tror att det finns en outtömlig källa.
Mm.
Snyggt! Tack för tack. Idag, tack för att du lyssnar, tack för att du hänger med oss och så ses vi där ute.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.